Du lyssnar på De ska ju ändå dö, 10 år i en svensk underrättelsetjänst, del 2 av Gunnar Ekberg, uppläst av mig, Christian Arnett. Sensommaren och hösten 1968. Inskolning. Resten av juli fick Elisabeth och jag äntligen något som liknade en normal tillvaro. Födelsedagar och besök hos vänner och ett bröllop i Västervik rundade av sommaren. När augusti kom och skolorna började trappades vänsteraktiviteterna upp igen och jag återgick till min vardag. Natten mellan den 20 och 21 augusti 1968 invaderade 5 länder från Warszawapakten Tjeckoslovakien. Under invasionen ockuperades gatorna av mellan 5000 och 7000 stridsvagnar, åtföljda av mellan 200 000 och 600 000 soldater. Alexander Dubček vädjade till folket att inte göra motstånd. Han arresterades och fördes till Moskva tillsammans med flera av sina kollegor. Reaktionerna i Sverige och resten av världen blev omtumlande. Det spröda hopp om frihet som började blomma med den så kallade Pragvåren förbyttes snabbt i en iskall höst. Olof Palme höll vid den här tiden ett tal i Malmö där han tog upp sina tidigare erfarenheter från Prag. 1950 var jag med på ett ungdomsmöte i Prag. Vackra banderoller om fred och folkens självbestämmande rätt. I 10 dagar försökte jag få ordet för att protestera mot kommunisternas eländiga missbruk av ordet demokrati. Men vi skreks ner och buades ut. Sedan de dagarna vet jag att demokratin måste ständigt försvaras, vinnas på nytt, vidga sin verkningskrets. Även vänstern började så smått kritisera Sovjet, men diskussionerna blev många och långa. Det var traumatiskt för vänstern att opponera sig mot kommunismens ursprungsland. En stor del av tiden i vänstergrupperna gick som vanligt åt till studier. Ibland satt vi hemma hos Claes Danelius, som också drev Danelius bokhandel, där han sålde radikal litteratur från Lenin till Marx och revolutionsromantiska affischer, Maobyster och FNL-prylar. Den lilla boklådan var något av en samlingspunkt för de olika vänstergrupperna. Årsomsättningen låg enligt Danelius själv väl över 100 000 kronor. Vad jag förstår hade Harald Holst arbetat där ett tag. Affärslokalen låg i ett litet vitt trevåningshus med vindskupor, inträngt i den pittoreska delen av Haga nära Skanstorget. Det var en trivsam historia med ett litet kontor bakom affärslokalen. Omgivningarna var inte särskilt livliga. Mittemot låg en tom affärslokal. Det fanns ett visst intresse för bokhandeln från firmans sida eftersom den spelade en så central roll som mötesplats. Framförallt hade Danelius kopplingar till bland annat Radio Moskva och Svensk-kinesiska föreningen. Han hade dessutom arbetat som översättare i Kina och var en ofta sedd gäst på kinesiska ambassaden. I det lilla kontoret fanns det gott om korrespondens och ett bastant kassaskåp. Under hösten ordnade den livliga svensk-kubanska föreningen filmvisning för FNL-gruppen. När jag satt och tittade på de flimrande filmbilderna av Castros skäggiga revolutionärer och de senaste sockerskördarnas hjältar slog det mig att jag träffade i stort sett samma kamrater i alla vänsterrörelser jag besökte. Främst var det KFML-medlemmarna som lyckades dyka upp i stort sett överallt. Det slog mig också att Che Guevara, den största av alla romantiska revolutionsikoner, dyrkades som ett helgon. Han är ett mycket bra exempel på den mytbildning som än idag frodas kring olika revolutionärer och diktatorer. Efter min Kubaresa hade jag gjort lite research och bilden av den Jesuslike Che sprack minst sagt snabbt. Idag finns en betydligt tydligare bild av Che.